السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vi fortsätter att gå igenom kitab Sahih al-Bukhari, och det här är kapitlet om al-Iman del 2. Och vi talade förra veckan om definitionen av al-Iman. Vad är tro? Vad innebär det? Och vi sa att tron på språket är att bekräfta, och i den religiösa benämningen att tro på allting som sändebudet alihi salatu wassalam har kommit med. Det vill säga tro på allting som står i Koranen och i Sunna. Och mer specifikt tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans profeter, den yttersta dagen och ödet och så vidare. Och vi nämnde också att tron består av tre grundpelare. Kommer ni ihåg vilka de var? Tro är... Vilka tre? Tro, tal, handling. I'tiqad, tro med hjärtat. Uttrycka sin tro. Och att sen handla ut med sin tro. Ahsant. Och vi nämnde också att al-islam och al-iman är som synonymer. Och vi talade om islamspelare, imanspelare. Och vi nämnde också den kända hadithen, och det var sista hadithen vi tog i förra lektionen, hadith al-Shu'ab, hadithen om imans förgreningar. Där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att al-iman, tron, är cirka 60 eller 70 grenar, förgreningar. A'laha, den högsta, är la ilaha illallah, att säga la ilaha illallah. Och den lägsta är att avlägsna någonting skadligt från vägen, och blyghet är en del av al-iman. Så här finner vi att al-iman är tro, tal och handling. Tro, yani hjärtats gärningar, blyghet. Handling, att ta bort något farligt från vägen. Och tal, att säga la ilaha illallah. Så här finner vi då att al-iman är tro, tal och handling. Och vi betonade detta med att det räcker inte med att bara säga jag är muslim. Som många tyvärr idag gör. De säger jag är muslim, men de ber inte, de fastar inte, de lever ett haramliv långt bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Då är man inte en muslim. Utan en muslim måste leva efter al-islam. Måste leva efter det han har sagt att han tror på. La ilaha illallah, jag dyrkar endast Allah. Taim, vart är din dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala? Är det inte motsägelsefullt att säga jag dyrkar endast Allah och sen dyrkar du inte Allah med någonting alls? Går det ihop? Voilà, det går inte ihop. Jag tror på paradiset, men jag springer från paradiset. Jag tror på helvetet, men jag springer mot helvetet. Är det logiskt? Nej. Ja, visst, vi har alla brister. Men du måste ha de fundamentala, de grundläggande aspekterna av al-iman. Vilket är en korrekt trosuppfattning. Du måste be dina fem salat. Och du måste göra islams fem pelare. Här nämnde profeten al-Islam att al-iman är cirka 60 eller 70 förgreningar. Och vi sa att det kan betyda att de goda gärningarna i al-islam är mer än 60 eller 70. Men här de grundläggande. Att till exempel bönen är en av imans förgreningar. Och under den förgreningen kommer andra förgreningar. Alltså bönen är en av cirka 70. Och bönen, där finns det andra aspekter som också är iman. Att be frivillig bön, att be, vad heter den, på ramadan, tarawih och så vidare. Det är också aspekter av bönen. Så att det blir mer än 70. Men 70 grundläggande aspekter. Och Imam Ibn Rajab al-Hanbali, som har skrivit en känd förklaring på al-Bukhari som heter Fett al-Bari, han nämner att om man kollar här på Kitab al-Iman i Sahih al-Bukhari, så kommer man finna att Imam al-Bukhari nämner cirka 60 eller 70, yani goda egenskaper som är från imans egenskaper, i de hadither som han nämner i detta kapitel. Och därför är det bra att man är vaksam över vilka är dessa egenskaper. Och vi sa ju också att när Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen säger ja ayyuhal ladina amanu, så tyder det på att den saken som nämns efteråt handlar om el iman. Ja ayyuhal ladina amanu, gör. Att göra den saken är från el iman. Ja ayyuhal ladina amanu, låt bli, lämna. En synd, att lämna denna synd är från el iman, och så vidare. Qad aflaha al mu'minun, yani de som har iman, de troende har fått framgång. De som har följande egenskaper, och så vidare. Så det är bra att kolla, yani läsa Koranen, begrunda Koranen och förstå vilka egenskaper har den troende. Vad är det som ökar den troendes iman? Så låt oss då gå vidare till nästa hadith. Och det är kapitlet Al-Muslim men salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Den troende är den som inte skadar andra med sitt tal och sin tunga och sitt agerande. Al-Muslim, den troende, är den som inte skadar andra med sitt tal eller sin tunga och sitt agerande eller sina händer. Och denna hadith berättas av Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Vi kan nämna lite kort kanske om de sahaba som har berättat haditherna. Abdullah ibn Amr ibn al-As al-Qurashi, han dog i Mekka eller Taif, eller det sägs Egypten, i Dhul Hijjah senat 5 eller 3 eller 67, yani runt år 60 hijri, eller vissa lärda säger runt 70 hijri. Och han, mashallah, blev muslim tidigt. Och han är en av de sahaba som har berättat många hadither. Och i Sahih Bukhari så har han 26 hadither. Så här säger då profeten alaihissalam i denna haditha till muslim, yani den sanna muslimen, han som har en fullbordad iman, är den som inte skadar andra. Av selima, på arabiska, betyder att andra muslimer är skonade från hans tunga och hans händer. Yani selima, de är skonade från hans tunga och hans händer. Taib, yani han skadar inte andra med sitt tal och sina händer. Och den här hadithen är också full av lärdomar. Här finner vi att el-iman är inte bara att göra vissa goda saker. Att be, att fasta, betala zakat. Göra goda gärningar, visst, det är från iman. Men iman är också att låta bli att göra vissa saker. Att låta bli att synda. Att låta bli att skada sina medmänniskor. Det är också från el-iman. Att ha rahma mot folk. Att vilja andra väl. Det är rahma, eller hur? Det är också från el-iman. Så iman, det är inte bara att göra bra saker. Iman är också att avstå från dåliga saker. Som här yani belyses i denna hadith. Och här nämnde profeten a.s. att den sanna troende, den sanna muslimen som har en fullbordad iman, det är den som inte skadar andra med sitt tal och sina händer. Och han började här med talet för att den största skadan sker oftast med tungan. Yani tungans onda konsekvenser är mycket värre än händernas onda konsekvenser. Eller hur? Du kan uppnå en sån otroligt stor skada med din tunga. Mycket större än den skadan som kan uppnås med händerna. Och vi har ju talat om det här, att det är så otroligt många synder som görs med just tungan. Den största av synd är kyrk. Den begås med tungan. Att någon åkallar någon annan än Allah, svär på någon annan än Allah och så vidare. El kufr, otro, är också någonting som görs med tungan. Förtal, baktal, smutskastning, lögner, falska anklagelser, att göra narr av folk, allt det här är med tungan. Och det är saker som är enkla att göra och som tyvärr många människor gör. Men den sanna troende är den som håller tillbaka. Han använder inte tungan till någonting annat än det som Allah azza wa jal tycker om. Och därför så sa ju profeten alaihissalam att den sanna troende, eller han sa att den som tror på Allah och den yttersta dagen ska tala väl eller vara tyst. Eller hur? Man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Det här är en troende. Han är försiktig med vad han säger. Och sen nämnde profeten alaihissalam också händerna. Och händerna betyder här fysisk skada. Yani, det betyder inte att det är okej att sparka någon. Att använda fötterna för att skada någon. Nej. Utan här använder profeten alaihissalam händerna som ett exempel. För det vanligaste är att man gör en fysisk skada med sina händer. Eller hur? Man använder kanske handen för att slå någon eller bära ett vapen eller liknande. Men även om någon skulle skada någon med fötterna eller liknande så är det också självklart haram. Och här nämnde profeten a.s.w. att den sanna muslimen i maskulin form, muslim. Och de lärda säger att det här omfattar också el-muslimat. Och det är en generell princip som jag vill att vi alla ska förstå. Att du läser ibland en hadith. Där så nämner profeten a.s.w. att de bästa männen är de som gör sig och så. Den bästa av er, så nämner han en viss gärning i maskulin, gärning, vad säger man, uttrycker det på ett maskulint sätt och så vidare. Gärning tilltalar med maskulin pronomen. Men den generella principen är att allt som gäller för män gäller också för kvinnor i islam. Så länge det inte finns ett undantag. För kvinnorna är, som profeten a.s.w. sa, männens bröder, gärning shaqa'iq. Så att vad som gäller för män gäller för kvinnor. Så länge det inte har nämnts ett undantag. Till exempel det nämns en hadith att det är 27 gånger bättre att be i moskén. Den hadithen är generell. Men så kommer en specifik hadith som säger att det är bättre för kvinnorna att be hemma. Då säger vi att den hadithen är specifik för männen. Dess, eller hur? Men kommer den sån här hadith att den sanna muslimen, den sanna muslimska mannen, är den som inte skadar andra med sitt tal och sin hand. Då är det underförstått att den också handlar om muslimska kvinnor. Tayyib. Och här lägg också märke till att profeten a.s.w. han sa tungan och han sa inte talet. Han sa inte muslimen är inte den som muslimen är inte den som skadar andra med sitt tal, utan han sa tungan. Och då nämner Ibn Hajar al-Asqalani varför? För att det är mer generellt. För en person kan kränka någon med sitt tunga utan att säga någonting. Genom att lipa, göra så här gester med tungan, reta någon bakom ryggen. Eller hur? Så att det är också något som är haram. Som han har eller spotta mot någon. Det kan också vara något han gör med munnen. Men han har inte sagt någonting. Så att han nämnde det här mer generellt då. Att inte skada någon med sin tunga. Ja. Så den sanna muslimen är den som inte skadar andra med sitt tal och med sin hand, gärna fysiskt. Är inte den sanna muslimen den som uppfyller islams fem pelare? Är han inte en sann muslim? Den som säger shahadatain, ber, fastar, betalar zakat och åker på hajj. Är han inte en sann muslim?
Han är sann muslim.
Men vi talade förra veckan om att det finns en obligatorisk iman. En obligatorisk islam. Som alla måste ha. Och det är de här grunderna. Man tror på la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Man ber sina fem böner och så vidare. Det här måste man ha. Man måste tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud. För att vara muslim. Det är aslul iman. Den obligatoriska, grundläggande, nödvändiga iman som alla måste ha för att vara muslim. Och sen finns det al-iman al-mustahab. Den rekommenderade iman. Den rekommenderade islam. Och det är vad som är utöver detta. Yani den sanna, fullbordade, kompletta muslimen är den som inte skadar andra med sitt tal och sina händer. Och då förstår man motsatsen av hadithen. Att den som skadar andra med sitt tal och sina händer, han är en person som har en brist i sin iman, i sin islam. Hänger ni med? Han är inte en fullbordad muslim. Och därför i den kända hadithen, att man frågade profeten a.s.w. eller nämnde för honom en kvinna som fastade på dagarna, frivillig fasta. Och hon bad frivillig bön på natten. Hon gjorde många frivilliga gärningar. Men hon skadade och störde sina grannar. Vad sa profeten a.s.w? Hia finnar. Hon är elden. Och man nämnde en annan person som inte gjorde så mycket frivilliga gärningar. Bad sina fem obligatoriska böner, fastade ramadan och så vidare, men respekterade och behandlade sina grannar väl. Och då så sa han, hon är i Jenna. Hänger ni med? Och det här är en jätteviktig aspekt. Att islam handlar inte om att göra bra saker. Som gynnar dig själv och gynnar andra. Det handlar också om att inte skada andra människor. Och det här är något som idag många försummar. De kanske gör många bra saker. De är ytligt väldigt religiösa. Men sen gör de grova synder som skadar och sårar andra människor. Personen klär sig islamiskt, personen är i moskén, ber sina böner och så vidare. ser religiös ut, men fifflar till exempel med bidrag. Går till socialen och ljuger, säger att han är skild fast han inte är skild. Lurar till sig bidrag, att han är sjukskriven fast han inte är sjuk. Och sen går han och jobbar svart. Och höll på och fifflar på det här sättet. Fifflar och lurar sina bröder, sina syskon, baktalar, släktingar, anklagar folk falskt för saker och ting. Den här personen är inte religiös. Och den här personen är inte någon som har wow, stark iman. Det är en person som är en fasik, en syndare. Som har en grov brist i sin iman. Så att man ska som muslim rena sig själv från dåliga egenskaper. Och bygga upp och implementera goda egenskaper. Hänger ni med? Och som han alla. Det nämndes också här i precis i samma hadith. Och al-muhajir, den som utvandrar, är den som lämnar det som Allah har förbjudit. Wal-muhajiru man hajara manaha Allahu anhu. Den som utvandrat är den som lämnat det Allah förbjudit. Al-hijra betyder att lämna någonting på arabiska, eller hur? Al-hijra, hajara, yani taraka, han lämnade någonting. Och al-hijra i den religiösa bemärkelsen betyder att flytta från Darul Kufr till Darul Islam. Att flytta från ett land till, av yani synd och otro till ett land av tro. Till ett muslims land. Ett land av synd till ett land av lydnad och så vidare. Det här är al-hijra. Men hijra har här två betydelser. Och det är den yttre kan man säga. Den här fysiska hijran. Att flytta. Ta sin väska och lämna en plats till en bättre plats. Okej? Okay? Och sen har vi också den metaforiska hijran, vilket är den största hijran som vi varje dag måste göra. Och det är att lämna de saker Allah har förbjudit och istället göra de saker Allah har tillåtit. Och det är här som att de lärde sig här att om en person utvandrat, han har flyttat till ett muslims land, och kanske han slappnar av och tänker att jag har gjort min skyldighet. Jag är nu en perfekt, jag är en bra muslim. Nej, det slutar inte där. Utan det fortsätter. Hijran är någonting vardagligt. Vid varje dag måste alla individuellt kämpa med att lämna de saker Allah har förbjudit. Eller hur? Är det inte så? Då är man en riktig muhajir. En person som flyttar till ett muslimskt land och fortsätter synda, fortsätter leva långt borta från Allah. Kanske till och med blir värre än när han bodde i ett icke-muslimskt land. Vad är det för hijra? Har han gjort en sann hijra? Nej. Utan en sann hijra är för Allahs skull. För att fullborda sin iman, att bli en bättre troende, att fly från ondska, att fly från det som försvagar hans iman, till att kunna etablera sin iman och bli en starkare människa. Och det lades också till, profeten alaihissalam sa ju denna hadith i Hajjat al-Wada', hans avskedshajj. Så nämnde han exakt detta, att en muslim, den sanna muslimen, är den som inte skadar andra med sitt tal, sin tunga och sina händer. Och al-muhajir är den som lämnar det Allah har förbjudit. Och så sa han al-mu'min. Vem är den sanna troende? Men aminahun nasu ala amwalihim wa dima'ihim. Det är den personen där de troende kan känna sig trygga med sina egendomar och sina liv. Innan han kommer aldrig ta deras egendom på ett orättvist sätt. Och han kommer aldrig göra någon fysisk skada på dem. Det här är den sanna troende. Och så sa han, wal mujahid. Och den sanna krigaren. Men jahada nafsahu fi dhatillah och fi ta'atillah. Den riktiga krigaren är den som kämpar med sig själv i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är den sanna jihad. Att varje dag kämpa med att försöka implementera det Allah vill från oss. Uppfylla syftet med livet. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Att göra det som Allah azza wa jall vill från oss. Så att han blir nöjd över oss. Ja. Och subhanallah, det har nämnts i en väldigt vacker hadith. Att om man uppfyller de här två. Man vaktar sin tunga från haram. Och man inte skadar andra personer fysiskt. Så är det här två av sex egenskaper som ger dig en garanterad väg in i paradiset. Tayyib. Profeten alaihissalam han sa idmanu li sitta min anfusikum adman lakum al-janna. Om ni kan garantera sex saker från er så kan jag garantera er paradiset. Vill vi inte alla ha en garanti? Eller gå och köpa en ny mobil. Så du köper en utan garanti. Du betalar 15 lax. Du får ingen garanti. Skulle du ta den? Nej, eller hur? Taib här. Vill vi inte alla ha en garanti till paradiset? Och vem är det här som garanterar? Ibland får du en garanti, du vet inte om den är äkta eller inte. Men vem är det här som garanterar? Det är Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, as-sadiq al-masduq. Den ärligaste, as-sadiq al-amin. Så han säger här, om du gör dessa fem eller sex saker, om du håller dessa, så är du garanterad paradiset. Vilka är de här sex egenskaperna? Det är usduqu idha haddathtum. Det första, var ärliga och uppriktiga då ni talar. Den andra är wa awfu idha wa'adtum. Och håll det som ni har lovat. Wa addu idha tumintum. Och håll det ni har anförtrotts. Yani det som man har lämnat till er i amana. Wahfadu furujakum. Och vakta eller lägg band på, yani gör inte zina. Yani skydda era privata delar från det som är förbjudet. Waghuddu absarakum. Och sänk er blick. Waqfu aydiyakum. Och kontrollera er hand. Så här nämndes de här sex egenskaperna. Ärlighet, as-sidq, al-amana. Att man håller det man har anförtrotts. Det kan vara någonting som en person har anförtrott till dig i förtroende. Någon hemlighet eller liknande. Då måste du hålla den, då kan du inte gå och berätta den. Berätta inte för någon betyder att du inte får berätta för någon. Det är en hemlighet. Eller personen ger dig en amana, en fysisk amana. Han ger dig en summa pengar eller någonting. Ta hand om dem här. Då ska du ta hand om dem på bästa sätt. Det här är att hålla sin amana. Och sen att hålla det man lovar är också en av imans egenskaper. Och sen att inte göra zina på något sätt. Och sen att sänka blicken från det som är haram. Inte kolla på det som är förbjudet. Och det här är något som tyvärr idag har blivit väldigt enkelt. Ett klick bort på datan och det öppnar en hel värld till haram. Att kolla på förbjudna saker. Och det gäller att hålla tillbaka. Sänka blicken. Inte kolla på det som Allah Azza wa Jal har förbjudit. Och kuffu aydiyakum. Och stäng era händer. Yani skada inte andra människor fysiskt. Så här nämndes de här två. Att inte skada andra med tungan. Och inte skada andra med sin hand. Tayyib. Det berättas också sen i nästa hadith, en liknande hadith. Då så nämner Imam al-Bukhari kapitel Ayyu al-Islam afdal. Vad är den bästa islam? Vem är den bästa muslimen? Och han nämner där hadith Sa'id hadith Abu Musa radiyallahu anhu, där man sa ja Rasulullah, vilken är den bästa islam? Och då så sa han, men salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Det är den personen som inte skadar andra med sitt tal och sin hand, yani fysiskt. Och Abu Musa radiyallahu anhu, han heter Abdullah bin Qais eller Ash'ari, och han dog i Kufa sanat 5 och 1 av 44, yani ungefär år 44 hijri eller 45 hijri. Och han har i Sahih Bukhari 57 haditha. Yani 57 haditha. Radiyallahu anhu. Då frågade man honom, ja Rasulullah, vem är, yani, vilken är den bästa formen av al-islam? Så vad som här menas är, vad är de bästa egenskaperna av al-islam? Vilka är de bästa muslimerna? Det är de som inte skadar andra, yani fysiskt eller verbalt. Och sen nämner författaren, och den hadithen är som föregående, förutom då här att en muslim, den sanna muslimen, är den som inte skadar. Och denna hadith blir då att den bästa muslimen är den som inte skadar. Ta i nästa kapitel, bab it'am och ta'am min al-islam. Kapitlet att mata folk, bjuda på mat, är från al-islam. Yani det är från islams och imans egenskaper. Och där berättas det från Abdul Abdullah ibn Amr att en man frågade profeten alaihi salam: "Ayyul islami khayr?" Vad är den bästa formen av islam? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Tut'imu at-ta'am wa tuqri'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Det är att du ska mata folk och att du ska ge salam till dem du känner och dem du inte känner. Ja. Så här nämns då att den här mannen frågade profeten alaihi salam: "Vilken islam, eller nej, vad är den bästa formen av el-islam? Eller vem är den bästa muslimen?" Och då nämnde profeten här alaihi salam att bjuda på mat. Och han sa inte bara bjuda de fattiga på mat, utan generellt att bjuda på mat är en god gärning. Även om du nu skulle gå och käka här efter lektionen och du bjuder din broder på mat, det är en god gärning. Och det är al-sabilet tawaddud, som Ibn Uthaymin nämner. Yani, för att stärka banden, öka kärleken mellan muslimer. Tahada och tahabo. Profeten a.s. sa: "Skänk, bjud, yani, ge gåvor och ni kommer att älska varandra." Så man är generös, man delar med sig, man ger gåvor, man ger presenter, man bjuder på mat, man bjuder på liknande. Det kan vara att bjuda folk här, det kan vara att bjuda folk hem till en själv på en bjudning och så vidare. Det här är något som ökar i banden mellan muslimerna. Så att det är generellt. Det handlar inte bara om att ge pengar till fattiga, utan det handlar om, eller ge mat till fattiga, utan det handlar om att bjuda på mat. Och ibland kan faktiskt den formen av sadaqa vara den bästa formen av sadaqa. Många fattiga är i större behov av mat än av pengar. Vad händer om du är i öknen och du har en påse med 1 miljon kronor? Kommer du överleva? Va? Kommer du överleva? Nej, du kommer inte överleva. Så mat kan ibland vara viktigare, mer essentiellt. Och den sanna muslimen är den som inte sover medan hans granne är hungrig, eller hur? Så man ska tänka på andra. Att folk inte ska gå hungriga. Dela med sig av det man har. Och därför så sa ju också profeten a.s. ittaqinna walau bishaqqi tamra. Rädda dig själv från helvetet om du så är med en halv dadder. Och det sa han i ett väldigt vackert sammanhang. Ni vet den här fina hadithen om kvinnan som kom till Aisha radiyallahu anha med hennes 2 döttrar och tiggde. De hade ingen mat. De var svältandes. Så Aisha kollar i huset och hittar 3 dadlar. Yani profetens skafferi alaihi salatu wassalam. Vad hade han för någonting hemma? 3 dadlar. Ingenting mer. Alaihi salatu wassalam. Så vad gjorde hon? Hon gav alla till den här kvinnan. Och den här mamman gav då döttrarna varsin daddel. 3. Och behöll en själv som hon ville äta. Flickorna åt snabbt upp daddlarna. Och så började de liksom säga: "Mamma, mamma, de vill ha mer. De vill ha hennes daddel också." Och subhanallah, hon har den här modliga kärleken, rahma. Så hon delar sin egen daddel och ger varsin dotter en halv daddel. Och äter ingenting själv. Och då så nämner sen profeten a.s. när han hör denna berättelse, denna händelse, att det här är något som tar henne in i paradiset. Den är en halv daddel. Subhanallah. Så man ska aldrig underskatta. La tahqiyanna min al-ma'ruf i shay'an. Underskatta aldrig en god gärning. Underskatta inte att bjuda på någonting, att skänka någonting. Även om det är någonting som folk ser som litet. Ramadan, mashallah, bjuda på dadlar. Du får stor belöning, eller hur? Skicka dadlar till fattiga, skicka mat till fattiga, matpaket till fattiga och så vidare. Hjälpa fattiga släktingar i hemlandet så att de också har mat på bordet. Det är bland, mashallah, bland det bästa du kan göra av goda gärningar. Den andra goda egenskapen är att du ska ge salam, tuqri och salam. Du ska sprida salam till dem du känner och dem du inte känner. Yani, afshu salam, sprid salam, den islamiska hälsningen som är en dua. En dua med att Allah ska skona dina bröder. Allah ska ge rahmat till dina bröder och Allah ska ge barakat till dina bröder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam kommer från arabiska ordet. Yani att skyddas för någonting. Yani, du är i salam, du är trygg och säker med mig. Tayyib. Eller må Allah ge dig salam. Må Allah hålla dig trygg och säker och skyddad. Tayyib. Wa rahmatullah, må Allah ge dig rahma. Wa barakatuh, må Allah ge dig baraka. Och ni vet ju alla, 10 hasanat, 20 hasanat, 30 hasanat, eller hur? De här hälsningarna. Mashallah. Varenda gång du säger assalamu alaikum, 10 hasanat. Wa rahmatullahi 20 hasanat. Wa barakatuh 30 hasanat. Och vi är på domedagen i behov av varenda liten hasana. Tayyib. Så att även här underskatta inte detta. Sprid salam. Och det här nämndes ju att det är för muslimernas rättigheter. Att sprida salam och att besvara salam sinsemellan. Och subhanallah, det har nämnts att från alamat i sa'a, från domedagens tecken, som tyder på att domedagen är nära, är att folk bara kommer hälsa på dem de känner. Anakuna salam alil ma'arifa. Yani du går förbi folk på gatan, du går in i butiken i ett muslims land, du ger inte salam. Utan du ger bara salam till dem du känner. Och det här är fel. Utan muslimerna, vi är en umma. Vi är ett brödraskap. Vi är syskon för Allahs skull. Och vi sprider salam sinsemellan. För det ökar kärleken bland oss. Och att sprida salam och besvara salam är en av egenskaperna av en iman. Som nämndes i denna hadith. Och även den kända hadithen i Sahih Muslim, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa och svor vid Allah att vi kommer inte att träda in i paradiset så länge vi inte är troende. Och så sa han, ni kommer inte att vara troende så länge ni inte älskar varandra. Och så sa han, ska jag inte berätta för er någonting som kommer att få er att älska varandra? De sa, jo, ja, Rasulullah, berätta. Och då så sa han, afshu salama bainakum. Sprid salam bland er sinsemellan. Subhanallah. Så kolla här. Att säga assalamu alaikum ökar vad mellan muslimer? Kärleken. Och kärleken är en egenskap av al-iman. Och vart är iman i nästa liv? Fil jannah. Så vart börjar vägen till paradiset? En av vägarna till paradiset börjar i att sprida salam. Att säga assalamu alaikum till muslimer. Det är balash, det är gratis, eller hur? Och vem är den snålaste av människor? Det har nämnts i en hadith, den snålaste av människor är den som är snål med salam. Den här vill inte ens hälsa på folk. Det är gratis. Subhanallah. Så var inte snål, var generös. Sprid salam bland muslimerna. Och besvara salam. För det här är från imans egenskap. Och lägg märke till här att i den första hadithen vi nämnde, att muslimen är den som inte skadar andra med tal och handling. Där nämndes att man ska avstå från att göra någonting. Taib al-kuf al-kaf. I denna hadith nämns det att man ska göra någonting. Så islam, al-iman, goda gärningar kan vara att avstå från att göra dåliga saker. Eller det kan vara att göra goda saker. Now. Nästa hadith. Där så säger Imam al-Bukhari kapitlet. Bab min al-iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Från al-iman är att älska för sin broder det man älskar för sig själv. Och han nämner där hadith Anas radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att ingen av er är en sann troende tills det att han älskar för sin broder det han älskar för sig själv. Na. Och Anas ibn Malik ibn Nadr al-Ansari al-Najari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Han var profetens betjänt alaihi salam i mellan 9-10 år. Och han har ju också väldigt många hadither från profeten alaihi salam. Han var den sista av sahaba som dog i Basra senat 93, yani 93 hijri efter profeten alaihi salam. Dog han i Basra, yani hijri. Och han har i Sahih al-Bukhari 268 hadithen. Yani 268 hadithen, radiyallahu anhu. Så här nämns då att ingen av er är en sann troende. Tills det att han älskar för sin broder det han älskar för sig själv. Ja. En muslim, som vi sa, är en broder till den andra muslimen. En muslim är en person som har rahma i sitt hjärta. En person som har en välvilja. Och profeten alaihi salatu wassalam gjorde en liknelse med att de troende i sin ta'atuf, i sin sammanhållning, i sin yani, ömsesidiga sammanhållning, i sin rahma, sinsemellan, är som en kropp. En gemensam kropp. Om en del av kroppen känner smärta, så lider resten av kroppen i sömnlöshet och feber. Men vi muslimer, vi ska glädjas åt muslimernas glädje. Och vi ska känna sorg över muslimernas sorg. Och man ska som muslim önska för sin broder det man önskar för sig själv. Och gör man inte det så har man en brist i sin iman. Och man är egoistisk. Man är självisk. Och inte bryr sig om andra. Då har man en brist i sin tro. En muslim önskar det goda för sina bröder som han önskar för sig själv. Och en väldigt vacker egenskap. Som är lätt att sitta och tala om. Men den är svår att implementera. Är det inte så? Att när du gör dua för dig själv. Att du ska få det du söker. Gör du då också dua för dina syskon? Ni behöver inte svara, men svara för er själva. Jag tror att många av oss svarar nej. Vi gör oftast bara dua för oss själva, vår familj. När du ser muslimerna lida runt om i världen. Gör du dua för dem på natten i sujud. Att Allah ska underlätta för dem. Gör du dua för dina syskon. Yani, rannsaka er själva. Hur mycket bryr vi oss om varandra? Vi önskar det bästa för oss själva, vår familj. I form av ekonomisk framgång, i form av utbildning, i form av världsliga saker, i form av religiösa aspekter, att få kunskap, att få stark iman, att vara stabil på sunna. Men önskar vi också dessa saker för andra muslimer? Det är frågan. Och det är det vi ska eftersträva att göra. Vi ska vilja gott för våra syskon i el-islam. Man ska önska det goda för sina syskon som man önskar för sig själv. Och man ska hata det dåliga för sina syskon så som man hatar det för sig själv. Och det här innebär också i praktiken att man sen bemöter andra och behandlar andra så som man själv vill bli behandlad. Som profeten sallallahu alaihi wasallam sa i Sahih al-Bukhari att låt den som vill räddas från helvetet och träda in i paradiset dö i ett tillstånd där han tror på Allah och den yttersta dagen. Och behandla andra så som han själv vill bli behandlad. Subhanallah. De här två haditherna. Att önska det goda för sin broder, sin syster, det man önskar för sig själv. Och att behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Och Allah, om folk skulle praktisera de här två sakerna, mashallah, du skulle se så mycket godhet i världen. Är det inte så? Men tyvärr, vissa är själviska som vissa. De har en tjuh, girighet. De tänker bara på sig själva. De är beredda att köra över andra, skadar andra på bekostnad av att få någon världslig vinning. Bryr sig inte om andra. Eller behandlar andra dåligt. På ett sätt som man absolut inte skulle vilja bli behandlad på själv. Och det tyder på att den här personen har en svag iman. Den som har stark iman är den som önskar det goda för sin broder som han önskar för sig själv. Och kolla på sahaba. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. De tog saker och ting till en annan nivå. De önskade bättre för sina syskon än vad de önskade för sig själva. Är det inte så? Subhanallah. Den här berättelsen om mannen som kommer till Medina och han är gäst. Och profeten alaihissalam säger att vem ska ta hand om min gäst. Och då säger en av, jag tror det var en ansar, jag Rasulullah. Låt mig få den här äran att ta hand om din gäst. Så han tar hem den här mannen för att sova hos honom. Och frågar sin fru vad vi har för mat hemma. Och hon säger att vi har bara lite mat som räcker till barnen. Inte ens till dig och mig. Bara till barnen. Som han har. Så han säger när det är dags att sova eller lägga barnen. Släck då lampan, alltså stearinljuset. Och ge gästen maten. Och sen så gör vi ljud i skålarna. Så att våran gäst tror att vi sitter och äter samtidigt som honom. Alltså en annan, på en annan plats i rummet. Det är mörkt. Så han känner sig inte, han får ett dåligt samvete. Han äter upp den maten vi har och vi äter ingenting alls. Och barnen gick och la sig hungriga. Familjen lägger sig hungrig, subhanallah. Och då så på morgonen så sände Allah azza wa jalla ner den här versen då. Och profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam förundrades över den här händelsen, subhanallah. Att de gav det de själva tycker om. Det de själva var i behov av. Gav dem och gav företräde till profetens gäst. Alayhi salatu wassalam. Namn. Och det är också någonting som jag verkligen vill att vi ska betona. Att önska gott för andra. Hjälpa andra. Genom du har fått en möjlighet. En affärsmöjlighet. En utbildningsmöjlighet. du känner till någonting. Är du då den typen som hänvisar andra? Mashallah, jag hittar den här jättebra utbildningen. Det är jättebra jobb. Enkelt, snabbt, högt betalt. Halal. Jalla bröder, sök. Eller är du den här som jag ska inte berätta för någon? Det är min hemlighet. Det finns sådana, eller hur? Jag förstår om det är värsta affärsmöjligheten. Man kanske inte ska avslöja till allt och alla. Men generellt, goda saker. Berätta till folk. Vi sa så här, min hemliga restaurang. Jag ska inte berätta till någon. Jag går dit och käkar själv. Varför? Ja, mitt hemliga brunn ute i skogen. Så här, färskt vatten eller någonting. Jag säger, dela med dig. Det räcker till alla. Varför? Önska för din broder det du önskar för dig själv. Men hjälp folk. Var hjälpsam. Och det här, så när man ser det. Man ser vilka som är hjälpsamma. Och man ser vilka som önskar gott för andra. Taib, vi tar en till sista hadith för idag. Och det är hadithen där författaren säger kapitel. Att älska sändebudet alaihi salatu wassalam är från el iman. Hubbu rasul alaihi salatu wassalam min el iman. Och han nämner där hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Walladhi nafsi biyadih, vid honom i vars hand min själ vilar, så är ingen av er en sant troende tills det att han älskar mig mer än sina föräldrar och sina barn. Och en annan hadith, och hela mänskligheten. Taib. Och denna hadith berättas då av Abu Huraira. Är det någon som vet vad Abu Huraira heter? Vad hans riktiga namn? Abdurrahman bin Sakhr. Precis. Och han är den sahabin som har berättat mest hadither av alla. Det sägs att han har berättat nästan 5000 hadither. Radiyallahu anhu. Tayyib. Ingen av er är en sann troende. La yu'min ahadakum. Ingen av er är en sann troende. Tills det vad? Att han älskar Rasulullah Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam mer än sig själv, mer än sina föräldrar, mer än sina barn, mer än alla andra människor och allting världsligt. Gör man inte det så har man en brist i sin iman. Och hur kan vi inte älska denna man mer än oss själva och alla andra människor? Då det var han som visade oss vägen till ljuset, vägen till Allah, vägen till paradiset. Han som offrade sitt liv. Ja, ska vi inte älska honom mer? Men han är orsaken till allting gott som vi idag upplever i detta liv och i nästa liv. Men Allah gjorde honom till den här orsaken. Ska vi inte älska honom? Alayhi salatu wassalam. Ay wallahi. Och han är den mest älskade människan hos Allah. Och vi nämnde ju förra lektionen att sann kärlek är att älska för Allahs skull och att hata för Allahs skull. Vi älskar det och de som Allah älskar. Och om Allah älskar Muhammad alayhi salatu wassalam mer än allt, då ska vi också älska honom mer än allt. Den bästa människan som gått på jorden. Sayyid waladi Adam yawm al-qiyamah. Människornas mästare på domedagen. Så vi älskar honom. Khatam al-Nabiyyin, den sista av profeter. Wa rafa'na laka dhikrak. Allah nämner att vi har höjt dina nivåer. Subhanallah. Men han är upphöjd i dunya och i akhira. Alihi afdalu salat wa salam. Så en person är inte sann troende tills det att han älskar profeten Muhammed alayhi salatu wassalam mer än sina föräldrar, sina barn. Och han nämndes föräldrar före barn, för att det är inte alla som har barn, men de flesta har levande föräldrar, eller hur? Så därför nämndes föräldrarna före barnen. Och sen barnen, och sen resten av människor och egendomar. Och då kommer vi till en fråga här som de lärde har diskuterat. Hur vet man att man älskar profeten alaihi salatu wassalam mer än sig själv, sina barn och resten av människor? Vad är testet? De lärde säger så pass att en person, om han stod inför valet av att välja sina världsliga saker eller att få träffa profeten alaihi salatu wassalam, skulle han inte tveka på att lämna allting världsligt han äger, uppoffrade för att få träffa profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Ja, han är beredd att offra allt han äger och har bara för att få se profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och det nämndes ju en sådan hadith där profeten Ali-Satt-Oslam sa att han längtade för sina bröder. Och han nämnde att hans bröder är de som då kommer efter. De som lever efter honom, som tror på honom utan att ha sett honom. Och en av dem skulle önska att han kunde träffa mig på bekostnad av allt han äger och har. Yani det är mer kär till honom än allt som finns på dunia. Det är ett tecken på att man älskar profeten Muhammed alaihi salatu wasalam. Och ett annat tecken på att man älskar honom är att man följer honom. Man säger, han är Rasulullah, han är Allahs sändebud, den som förmedlar Allahs budskap, den som visar oss vägen till Allah, till paradiset, den bästa personen som gått på jorden. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Ni har sannoliken en god förebild i Allahs sändebud. I det han sa, i det han gjorde, hur han dyrkade Allah. Yani vi ska följa honom. Och inte följa andra människor. När det kommer till dyrkan. Vi sätter inte någon människa, hur lärd han än må vara, framför Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul. Allah säger troende, sätt dig själva inte framför Allah och hans sändebud. Det vill säga, säg inte jag tycker i en angelägenhet där profeten sallallahu alaihi wasallam har talat, där Allah har sagt vad som gäller. Då kan du inte komma med jag tycker, vi han känner. Nej, det finns inte. Utan är det en fråga av religion, farudduhu ila Allahi wa rasul, för den tillbaka till Allah och hans sändebud. Vad säger Allah i Koranen? Vad säger profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam i hans sunna? Vad gjorde profeten i denna fråga? Är det halal, är det haram? Yani han är våran förebild. Så att följa honom, det är viktigt. Idag du finner folk som tyvärr, de följer någon sheikh. Och du säger till dem, profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam, han gjorde inte så här. Klart och tydligt hadith i Sahih Bukhari, han bad inte på det här sättet. Det här är inte tillåtet. Säg, men i mitt land gör man så. Har ni hört den? Ja? Min pappa sa, våran imam i våran by sa, nej, kommer du ta dig till paradiset? Kommer Allah fråga dig på domedagen om du har följt en imam eller om du har följt en viss person? Nej. Med ajabtum mursalin. Allah kommer att fråga, hur har ni besvarat sändebuden? Det kommer Allah att frågas på domedagen. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوا. Det sändebudet ger oss, det ska vi ta. Och det han förbjuder oss ifrån, det ska vi avhålla oss ifrån. Så det här är det sanna tecknet på att man älskar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Att man följer hans väg. Man följer hans sunna. Man högaktar också profeten Muhammed alaihi wasallam. Man talar om honom. Det är inte som att tala om andra människor. Ja? Vi säger inte Muhammed sa nej. Allah sändebud sa, Rasulullah, Nabiullah sa, eller hur? Allah har sagt i Koranen, ska inte kalla på honom som vi kallar på andra människor. Nej, tala till honom med vördnad. Prata om honom med vördnad och respekt. Och därför också när vi säger hans namn, vad ska vi säga? Sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, för att särskilja. Tacka honom för allt det gott, det goda han har gjort för oss. Det minsta vi kan göra är att göra dua, att Allah ska upphöja hans namn, Allah ska ära hans namn. Genom att säga sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Så man särskiljer honom. Han är inte som andra människor. Han är en människa, men han är inte som andra människor. Och han är den vi ska älska mest av alla. Och därför en gång så sa Umar radiyallahu anhu, ya Rasulullah, wallahi, du är mer kär till mig än alla människor förutom mig själv. Tayyib. Han säger, nej Umar, du har inte något full iman. Tills jag är mer kär till dig än alla människor, inklusive dig själv. Och direkt Omar säger, khalas nu, ja Rasulullah, du är mer kär till mig än alla andra människor. Subhanallah. Och där finner vi också i sahabas liv hur de implementerade detta. Att de var beredda att offra allting för att skydda profeten alaihi salam, för att försvara honom, för att ära honom. Är det inte så? Men han var den människan de älskade mest av alla. Och det är så den sanna muslimen ska vara. Det är så vi också måste vara. Och idag kan man också visa sin kärlek till profeten Muhammed a.s. som vi sa, genom att följa hans sunna. Och hur ska du följa hans sunna när du inte ens läser hans sunna? När du inte studerar hans sunna? Är det möjligt? Ja. Är det möjligt att följa någon som du inte känner till någonting om? Nej. Så du kan inte bara säga, ja, men jag följer Koranen och sunna, och sen du har inte öppnat en hadithbok på flera år. Du har inte lyssnat på hadither. Du har inte studerat vad profeten sagt alaihi sallallahu alaihi wasallam. Lä. Om du är uppriktig, studera hans sunna. Hur bad profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam? Jag vill be som honom. Hur fastade han i Ramadan? Jag vill fasta som honom. Hur var han med sina familjemedlemmar? Jag vill vara som honom i mitt hem. Och så vidare. Det kräver studier, efterforskning. Och det är inte speciellt svårt, alhamdulillah. Det här finns böcker om hur profeten var, hur han talade, hur hans karaktär var. Så att man kan efterlikna honom. Så där kommer vi till kunskap. Att studera hans sunna. Och sen också att försvara hans sunna. Idag finns det folk som attackerar hans sunna. Och sprider tvivel om hans sunna. Och säger att haditherna är inte pålitliga. Idag vi har personer som kommer och säger man behöver inte tro på Bukhari. A'udhubillah. Allt i Bukhari är inte sahih och så vidare. Det är sufaha. Det här är personer som är dumma. Som inte har någon islamisk kunskap. Ingen lär på 1400 år i islamisk historia har kommit med sådana här saker. Idag man hör al-ajab. Du har konstiga saker som inte hör hemma i islam. Speciellt nu med de här YouTube-grejerna. Vem som helst, han blir en pop-up-sheikh. Han sätter på sig kläder, sätter en kamera, sitter hemma och sprider massa ondska. Vem är han? Vad har han studerat? Vem har sagt det han har sagt? Och så vidare. Så låt er inte luras. Utan försvara profeten sunna, al-salam. Och att försvara hans sunna betyder också att ta avstånd från al-bida, innovationer, som är i kontrast till hans sunna. Det totala kontrasten, det som han förbjöd från alaihissalam. Han rådgav oss i tider av splittring och fitna att hålla fast vid hans sunna och han varnade oss för al-bida. Så inte bara att du ska försvara sunna, du ska sprida sunna och föra fram vad profeten alaihissalam gjort och hur han talat, hur han dyrkat Allah i ljuset, utan du ska också försöka ta bort de felaktiga förståelserna av hans sunna alaihissalam, vilket tyvärr finns idag. Så att en muslim ska då älska profeten Muhammed a.s. Och sist, vad får man för belöning om man älskar honom a.s.? Är det någon som vet? Självklart, iman. Ja, självklart. Det är, mashallah, från toppen av iman. Men vad får man för belöning? Jannah. Allah kärlek. Och någonting mer?
Han är granna i jannah.
Ahsant, ahsant. Den här vackra hadithen då mannen kom och sa i Rasulullah, vad har du, eller när är domedagen? Mätte säger Rasulullah. Och då så säger profeten alaihissalam, istället för att svara på när domedagen är, vilket han inte visste, men domedagens tecken och liknande, eller att domedagen är nära, vilket den också är, så hänvisade han istället till mannen till en viktigare fråga än när domedagen är. Och det är, vad har du förberett för domedagen? Med det här. Och då så sa man, jag har inte förberett mycket frivillig bön, fasta, zakat och så vidare. Men jag älskar Allah och hans profet. Vad sa han då? Al-mar'u ma'a man ahab. Personen kommer att vara med den han älskar. Al-mar'u ma'a man ahab. Personen kommer att vara på domedagen i Jannah med den han älskar. Och då säger Anas radiyallahu anhu, wallahi. Efter att det blivit muslimer, yani den lyckan att ha blivit muslimer, fanns det ingen större lycka i al-islam än den dagen vi hörde det här uttalandet. Att personen kommer i nästa liv vara med den han älskar. Och så sa Anas, jag älskar Allah. Jag älskar sändebudet Abu Bakr, Umar, Uthman. Jag har inte gjort lika mycket gott som dem. Men jag hoppas att med min kärlek kommer jag att vara med dem i nästa liv. Subhanallah. Så att en muslim ska älska profeten Muhammad a.s. Älska sahaba radiyallahu anhum som vi kommer att tala om nästa vecka inshallah ta'ala. Och jag ber Allah azza wa jall att förlåta oss för våra synder, våra tillkortakommanden och att ena mellan oss och sändebudet a.s. och salihin i nästa liv. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.